saying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. Välkommen till Tyresöradion och den här serien som heter Tyresö växer, som jag då, som heter Katarina Johansson Nyman, har här på Tyresö radion. Och kanske blir det här också en serie i serien, nämligen att jag kommer att sitta här med den person som är ordförande i samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden. Sa jag rätt nu? Fredrik Bergqvist.
Det stämmer. Tack. Ja. Tack för att jag får komma hit.
Ja, kul att ha det här. Du har ju varit här förut, men i den här lilla serien ska vi fokusera på den här typen av frågor, samhällsbyggnadsfrågor, bostäder, byggande, infrastruktur, hållbarhetsfrågor.
Mm. Otroligt viktiga frågor som påverkar Tyresöborna i högsta grad.
Ja, verkligen. Ja, det finns ju jättemycket vi kan prata om, Fredrik. Eller ska vi börja med kanske att presentera dig lite kort bara. Förutom att du är alltså ordförande i den här nämnden, så är du vem då?
Ja, jag är också kommunstyrelse vice ordförande. Tillika första namn för Moderaterna här i Tyresö. Och jag tillträdde i september förra året. Har varit född och uppvuxen i Tyresö. Kan också säga det att jag brinner lite extra just för miljö- och hållbarhetsfrågor. Och det är helt enkelt för att innan jag fick förmånen att bli kommunalråd så arbetade jag över 10 år inom återvinningsindustrin i olika roller. Så att det här med miljö- och hållbarhet ligger mig väldigt, väldigt nära.
Det låter jättebra. Ja, som sagt, vi har mycket vi kan prata om. Och jag tänkte så här, att vi ska titta på det här politiska manifestet som ni moderater tillsammans med Socialdemokraterna tog fram då när ni bestämde er för att styra Tyresö tillsammans. För det är snart ett år sedan, kommer du ihåg?
Precis, i juni så blir det ju det.
Ja, vi satt alla där med tappade hakor och var förvånade, men så blev det. Ja, och då tog ni fram ett politiskt manifest med en mängd olika rubriker. Och jag tittar nu på den här rubriken som heter Samhällsbyggnad för hela Tyresö. Där ni då har listat 7 olika punkter har ni listat. Och jag tänkte vi ska börja och prata om den allra första punkten. Och där står det så här. Byggtakten ska anpassas utifrån Tyresös förutsättningar med prioritet på småhus. Ja, småhus. Det låter ju spännande. Berätta, Fredrik. Hur tänker ni?
Nej, men precis. Och det är ju så här att Tyresö har ju under en väldigt lång tid, egentligen sedan 2014, haft en bostadspolitik som har handlat mycket om att bygga flerfamiljsbostäder. Man ska ju komma ihåg det att Tyresö hade ju fram till 2014 ett väldigt högt bostadsbyggande av småhus. Sett till länet då, man kollar från 2014 fram till 2022, om inte jag är helt missminner för året, kan det vara 2020, så låg Tyresö inte så jättebra till, sett det i regionen. Däremot så ska man ju komma ihåg det, trots detta så har Tyresö i snitt fler småhus än andra kommuner här i Stockholms län. Så att även om fast vi inte har byggt så mycket så har vi fortfarande en övervägande stor andel. Vi har sett nu att det räcker nu lite. Alltså vi har byggt väldigt, väldigt mycket flerfamiljsbostäder och det är dags nu för att småhusen. Alltså vi behöver ha fler småhus i den här kommunen. Och det är både kopplat till den här karaktären som vi vill uppnå. Vi har varit väldigt tydliga, men vi vill inte bygga stad. Jag vet inte om du noterade det, men det fanns faktiskt parti i fullmäktige som sa att Tyresö är ingen skärgårdskommun. Utan Tyresö är en stadskommun helt enkelt. Man vill att Tyresö ska bli mer som Stockholms innerstad. Och det är en bild som skiljer sig väldigt mycket från både vad styret vill uppnå, men egentligen vad jag själv vill ha. Jag hade inte bott i Tyresö om Tyresö hade varit ut som Stockholms innerstad. Och det tror jag många Tyresöbor håller med i det här, jag hoppas det i alla fall. Och vi ser här nu att småhusbyggandet behöver komma till för att få till den här småstadskaraktären som vi vill ha. Men också utifrån ett demografiskt perspektiv. För vi ser ju det nu att vi behöver få in fler barnfamiljer i Tyresö. Och det är så att 7 av 10 som väljer att flytta till ett småhus är faktiskt barnfamiljer. Så det här är ju ett sätt att locka till dem till Tyresö med. Vi har ju sett det, de kommuner som bygger mycket småhus, det är också de kommuner som lockar till sig flest barnfamiljer. Så det handlar helt enkelt om det. Och ett av de första projekten som vi drog igenom nu som har varit uppe tidigare Dock inte med småhus. Det var ju det här med Apelvägen. Som ligger ute i Tyresö strand. Ligger faktiskt så att folk hänger med. Det ligger ungefär vid strandpunkten kan man säga. Så på andra sidan om Tyresö strand liksom.
Tyresö strands
torget där. Ja, precis. Mm. Tyresövägen. Och då har vi då planerat in att få ungefär 40 stycken radhus på den norra delen. Alltså den delen som då går från Apelvägen ner till Tyresövägen. Och där har vi då varit väldigt måna om att den gestaltningen där ska passas in i närområdet. Och för mig personligen då så har jag ju sett att det finns ett ganska fint berg där. Så jag har ju sett liksom, det går, så vill jag gärna se att man bygger runt, alltså inkorporerar berget på ett snyggt sätt i själva gestaltningen. Så man inte går lite och börjar spränga det, utan jag tycker att man ska försöka om det går. Sen får vi ju se liksom, det kan ju vara saker som jag ändå behöver spränga i det, men jag har ändå en viss förhoppning för att man inte behöver göra det. Det kan även bli lite variant av stadsradhus i tre våningar, alltså närmast Tyresvägen. Och de kommer mer agera som både ett bullerskydd, men också säkerställa att man kan ha en typ av service eller liknande verksamhet i bottenvåningen. Och sen på, om man då tar den södra sidan av Apelvägen då, alltså den som då ligger närmast den här förskolan och naturreservatet. Där tittar vi då på att bygga ett 55-plusboende i uppbruten volym då. För de som är, bor där kommer säkert ihåg det första skissen som var. Det var en ganska stor koloss. Vi har varit väldigt tydliga med nu att så där kan vi inte bygga. Utan nu ska vi ha ett 55-plusboende där man liksom har en uppbruten struktur på det hela. Så det kanske är flera mindre, alltså kanske upp till tre våningens hus liksom, utspridda på det här istället för att liksom få en helt annan karaktär på det hela. Och sen tycker vi också att det är viktigt att vi anpassar efter det som gör hela Strandtorget och allén liksom till en mysig punkt. Liksom. Att den ska passa in i närområdet. Och jag hoppas verkligen, jag sa ju även det här intervjun till Mitt i, att jag hoppas verkligen att de närboende där känner nu, liksom, men vi har lyssnat på dem. Vi har tagit in deras önskemål och tankar och funderingar. Det här är enligt oss ett väldigt realistiskt alternativ hur man kan bygga, både för att locka till sig fler barnfamiljer, förhoppningsvis också leda till eventuella flyttkedjor. Men också liksom att få den här platsen att bli lite levande, för den är inte jätterolig nu. Det är mycket sly på den här, i de här tomterna. Det ser inte jättetrevligt ut. Så att det här tror vi blir ett väldigt bra lyft i hela området. Och just också att det här styret har fattat ett beslut att vi inte ska bygga det som först var tanken. Utan nu blir det.
För det var ju ett koncept, ett företag som heter Botrygg eller något sånt där.
Boaktivt.
Boaktivt, förlåt. Boaktivt. De ville ju ha någon, det skulle ju vara en sån här atriumhistoria just för seniorer. Är det de som kommer att bygga här nu? Eller kan det bli någon annan aktör? Eller det kanske inte är bestämt?
Det är inte bestämt än. Men det förs ju förhandlingar med olika aktörer. Och en av dem kan mycket väl vara Boaktivt. Men jag tror att det viktiga här i dagsläget är att vi får in en aktör som förstår vad det är vi vill bygga. Alltså vi vill inte bygga en stor koloss. Vi vill inte bygga någonting som egentligen inte håller den kvalitetsprogrammet som gäller för Tyresö strand. Och då har man ju ganska utpekade vilka färgskalor som gäller. Vad ska det vara för gestaltning? Hur ska det vara för takmaterial och så vidare? Och det är viktigt. Alltså det är jätteviktigt för oss. Alltså vi vill verkligen att det vi bygger, det ska vara snyggt och passa in i närområdet. Jag är lite allergisk för det här. Att, jag bor ju själv i Trollbäcken ska jag säga. Och jag gillar just Trollbäcken så att alla hus ser olika ut. Men det passar inte riktigt in i det området där i strand. Utan där har man en helt annan byggnation, liksom, helt annan gestaltning. Och jag tycker man ska ha respekt för den och anpassa därefter. För att det här är ett nybygge. De som var där innan, de var där innan. Alltså de boende liksom. Så det handlar mycket om nu att vi måste få till så att de närboende känner liksom att vi kan leva med det. Vi kan acceptera det.
För hela Tyresö strandsområdet har ju en väldigt, tycker jag, genomarbetad gestaltning. Väldigt alltså, vackra färger. Det är liksom alltså, sadeltak. Det är lite... Det är inte så enhetligt, det kan variera lite. Jag tycker ju att det är ett väldigt, väldigt fint område. Jag tror också väldigt många tycker det. Jag hör hur många som säger att just för att trots att det är ganska nytt så är det ändå ett väldigt fint område. Kommer det här då ansluta liksom till den gestaltningen och till de kulörerna? Är det tanken?
Mm, det är tanken, precis. Mm. Det här ska kännas som en förlängning.
Just det.
Det här programmet, Apelvägen har ju varit uppe på tapeten sedan 90-talet. Det är bara det att man har inte riktigt kommit överens och så vidare. Och jag är väldigt glad nu att vi faktiskt har kommit fram till ett beslut som vi, det här känner vi bekväma oss med och nöjda med.
Mm. Så nu kommer det att bli där. Du, och det här med småhus då, jag vet ju att det pågår någon utredning. Är det något, kan du säga någonting mer där? Vad kommer det att bli? Vet ni än hur det ser ut?
Ja, nej men absolut. Nej, men det var ju så att en av de första ordförandebolagen jag la i höstas, det var ju faktiskt att man skulle utreda möjligheter för småhusbyggnationer i Tyresö kommun. Och vi fick en liten sneak peek på det för ett par veckor sedan. Så den är inte helt klar än. Och jag kommer jättegärna komma hit och presentera liksom. Och då har man ju då delat in kommunen i olika delar liksom. Det är ju så här att ta fram vissa områden behöver man ta fram en ny detaljplan för. Och då kan det vara en ganska lång och komplicerad process. I andra områden så finns en detaljplan som man kan utnyttja. Då går det egentligen ganska fort. Så det förvaltningen har gjort, de har radat upp ett väldigt, väldigt många alternativ, ska jag säga. Alldeles väldigt många fler än vad jag egentligen trodde det skulle bli. Vilket, så jag är jättenöjd med det här. Men då har man sagt det, att vi tar upp de här x antal först, för de är lättast att få igenom. Och sen så jobbar man med x antal som man liksom ser, det är möjligt inom en rimlig tidsperiod. Sen har man då x antal som man ser liksom, det här kan vi jobba med. Men det kommer ta längre tid av olika anledningar. Och det kan vara att det finns en annan verksamhet där idag. Det kan vara att det är saknar en detaljplan. Det kan vara det att det kanske är svårt att komma åt i dagsläget. Så att det här kommer bli jättebra. Och det här visar ju också det att det går att bygga småhus om det finns en politisk vilja för att göra det. Och den viljan finns just nu när Moderaterna och Socialdemokraterna styr tillsammans.
Mm. Ja, vad roligt. Du, för ett annat ställe där det ju också tror jag att det kan bli småhus, det är ju Vättingestråket, eller hur?
Ja, precis. Det stämmer. Vi gjorde ju faktiskt ett indirekt beslut igår på nämnden.
Då ska vi säga så här, att idag är det alltså den 20 mars. Så igår precis. Var den alltså 19.
Precis, precis. Och då hade vi då nämnd i samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden. Och då hade vi faktiskt ordförandeuppdrag kring inriktning beslut för utveckling av Vättingestråket. Och jag kan ju där också att Vättingestråket kan ju betyda lite olika för Tyresöborna. Men för oss och förvaltningen när vi pratar om Vättingestråket så är det egentligen Vättingebacken. Alltså det är det här som har varit planerat ganska länge, ända sedan 2017. Alltså den strängen då som går från gymnasiet mellan då Vättingestråket och Graningsringen. Och där har det då varit prat om ganska länge man ska exploatera med, från början så var det ju bostadsrätter, sen blev det hyresrätter och nu har vi då landat i en blandad bebyggelse. Så det vi egentligen sa ja till från början, eller igår, det var att bygga hyresrätter för att få igång byggnationen. Sen har vi då, som nästa etapp då, det är att man har delat in den här olika etapper. Vi har etapp 1 som är bostadsrätter, etapp 2 då som är egentligen den här aktören som vi sa ja till nu. De ska bygga hyresrätter och sen har vi etapp 3 då som handlar om att vi ska bygga småhus. Så det här är jättebra för nu innebär att vi får in verklig blandad bebyggelse. För det man ska ta med sig här är att ett syfte med att just bygga i Graningsringen och i det här fallet Vättingebacken, det är att kunna bygga bort den här otryggheten som finns. För vissa kan ju åsikter om, behöver man trycka in fler bostäder i Graningsringen? Ja, på sätt och vis gör det ju det. För att trycker vi in nya bostäder där, Då bygger vi bort den här otryggheten. Det var ju därför som vi sa ja till de här hyresrätterna i Graningsringen också uppe för att säkra det här torget, liksom för ett mer aktivt torghandel. För att det finns platser i Graningsringen som vi ser är otrygga och ett bra sätt att bygga bort det här är att bygga till bostäder. Och det är inte heller bra att bara ha hyresrätter. Man måste faktiskt få in en blandad upplåtelseform där. Så att
det blir bostadsrätter också alltså.
Ja, det kommer bli bostadsrätter. Det finns även ett projekt där man ska bygga ett höghus ovanför Hemköp som då ska bli bostadsrätter som exempel. Och det kanske vi kommer kunna prata mer om sen i framöver. Men jag är otroligt glad att vi faktiskt landat också i ett alternativ där det ska bli småhus i Vättingebacken. Det märkte jag i alla fall på nämnden igår att det var nog inte många oppositionspartierna som trodde vi skulle landa i det. Det här kommer bli ett jättelyft för det här området.
Du, just nu så verkar det ju vara så att det är många aktörer som är lite försiktiga med att ge sig in i projekt just för att marknaden ser ut som den gör. Ja, man är helt enkelt rädd att man inte kan sälja då, de bostäder man bygger. Är det annorlunda, upplever du det, när det gäller småhus och radhus? Finns det en större intresse från olika aktörer att ge sig in i de projekten och bygga dem, upplever du det?
Ja, men det gör det. Jag var ju på Sverigemötet nu förra veckan i Karlstad. För er som reser kan man säga att det är en moderat kongress kan man säga. Och då såg jag och pratade med Sveriges byggindustrier. Och då pratade vi just om småhus. Och de var väldigt glada över det. För att om de sa att det är något projekt som faktiskt är lätt att sälja, då är det småhus. För det är rätt produkt i rätt tid. Det ska man ju ta med sig. Beroende på konjunkturläget och demografiförändringar som sker, så är det liksom olika produkter olika intressanta. Liksom. Just nu så ser man att småhus är det som säljer, och det är också som byggbolagen helst bygger, den anledningen. Så att det är ju flera aktörer nu som har kommit och säger det. Vi vill gärna bygga småhus i Tyresö. Så att på sikt kanske vi hamnar i den här angenäma utmaningen att vi har fler aktörer som vill bygga småhus än vi faktiskt har mark att göra det. Vilket jag skulle tycka var väldigt roligt. För vi behöver få igång ett småhusbyggande. Så att det här är, jag ser i dagsläget inga jätteutmaningar att kunna starta en byggnation av småhus.
Nej, vad härligt. Jag tänker att vi går vidare nu i den här, det här politiska manifestet då. Och nästa punkt är ju att verka för blandade upplåtelseformer. Och där har du ju lite grann varit inne på det. Är det något mer du vill tillägga kring den punkten?
Nej, men jag tror att det är viktigt att man har respekt för det. Att det är nog de bästa områdena man kan bygga, det är där man faktiskt blandar. Alltså alla samhällsklasser och så vidare. Just att ha både småhus, man har bostadsrätter, men även hyresrätter. För det passar liksom människor i olika livsskeden. Jag menar, jag själv, jag vet ju när jag pluggade. Då bodde jag i en hyresrätt under 3 års tid. Det fungerade jättebra just då. Sen blev det bostadsrätt och sen blev det en villa. Äganderätt. Så att jag ser det lite som en naturlig steg. Liksom, att man, för att det vi ser idag, det är att framförallt unga människor som har, där föräldrarna kanske bor i en villa, de har svårt att hitta en hyresrätt. Vilket gör att de kanske måste flytta ganska långt ifrån kommunen. Eller helt enkelt byta helt. Och kanske behöver flytta till en helt annan stad för att det inte finns någon. Och det tror inte heller riktigt bra ur samhällsperspektiv. Utan jag tror på det här att det är viktigt att ha liksom olika upplåtelseformer på vilken tid människan befinner sig i. Och sen är det såklart att det finns ju så här, jag kanske skulle vilja ha ännu fler småhus och kanske ännu färre hyresrätter. Men det är alltid givande och tagande. Jag är ingen expert på det heller. Utan jag kan ju bara, så att där har vi ju jättestöd av förvaltningen och forskningen. Liksom, vad är det som man ska bygga som attraktivt? Och det är bara att se på Södergården nu som exempel. Nu har vi byggt bostadsrätter där. Nu håller vi på att bygga hyresrätter. Man kan ju tänka sig att framöver så kanske det är dags att bygga lite småhus där nere också. Vi får väl se helt enkelt. Men det finns liksom, jag tror att det är viktigt, alltså i den här utmaningen vi har just nu i samhället, så tror jag att det är viktigt att ha respekt för att vi kommer behöva bygga blandad bebyggelse i olika upplevelseformer. Vi kommer inte komma ifrån det. Jag tror liksom att det är en del i det här steget som vi lever i just nu.
Mm. Det låter bra. Tar vi nästa punkt då. Det står det helhetsgrepp kring Brevikshalvön. Berätta, finns det någonting att säga om det?
Ja, men det gör det. Det är ju såklart att det här är en av de allra viktigaste frågorna för oss. Vi har ju sett hur kostnaderna har fullkomligt skenat iväg. Det har ju till stor del varit den här kostnadsökningarna i samhället med inflationen. Entreprenadindex har ju till exempel gått upp 40% på några år. Och det är såklart att det då får konsekvenser. Samtidigt som vi i det här styret har sagt att det är inte heller rimligt att vi ska bygga så här breda cykelbanor eller gång- och cykelbanor. Är det verkligen rimligt att vi smäller in så breda, alltså gatutrymmen i så långt ut i Tyresö? Jag kan förstå absolut om man vill bygga det här i centrala Tyresö. Men ute på östra, alltså det är lite magstarkt. Jag menar, bredden på de här cykelbanorna som byggdes under förra styret har ju liksom varit anpassat att man skulle kunna möta 2 lådcyklar och en barnvagn. Jag tror inte det är en jätteutmaning där ute. Jag har faktiskt aldrig varit med om heller här i centrala Tyresö, och jag jobbar ju ändå i kommunhuset varje dag, att jag har sett 2 lådcyklar och en barnvagn mötas. Så att jag menar, jag vet inte riktigt om jag tycker det har varit realistiskt. Men det har ju varit en tidigare styrelsepolicy liksom, att man vill liksom bygga breda cykelbanor där ute. Vilket jag är den första som kan beklaga. Jag har ju även Tegelbruksvägen som är liksom ett praktexempel för, tycker jag i alla fall, hur det inte får se ut. Där cykelbanan, den är inte lika bred som körbanan för bilar eller fordon. Men den upplevs lika bred. Och så där långt ut, alltså det är inte snyggt. Alltså jag tycker inte det blir bra. Och En av anledningarna, ska jag också säga till det, varför det har blivit så här ute, det var ju för att det förra styret hade ju en trafikstrategi. Den trafikstrategin sa att 7 av 10 transporter i kommunen som sker med annat transportmedel än bil. Då är det såklart att när alltså politikerna fattar ett beslut om att så ska man bygga, då är det såklart att förvaltningen kommer följa det. Vi upphävde ju den här strategin innan jul. Och det har ju gett förvaltningen helt andra möjligheter. Så att vi har ju tack vare både att vi är överens och tar ett helhetsgrepp kring Östra, att vi har upphävt den här trafikstrategin, och det här styret är faktiskt villiga att lyssna på de som bor där ute och anpassa vägbredder, gång- och cykelbanor och så vidare efter vad de som bor där nu i etapp 14 som det blir vill ha. Då får vi också ner då kostnaderna både för de som bor där ute men också för kommuner i stort. För det ska man medveten om, att även om kostnaderna är väldigt, ja, man kan säga även enorma för de enskilda villägarna där ute, så är det ju också en väldigt, väldigt stor kostnad på skattekollektivet och via kollektivet också.
Mm.
Så att det här är ju liksom, det här blir bra för alla, tycker jag.
Ja, precis, för jag vet ju folk som bor där ute som är förtvivlade, skulle jag nästan vilja säga, för de stora pengar som det handlar om när man ska betala för... Att man, jag tror de flesta är beredda att betala för VA-kostnaden, men gatukostnaden kan ju bli väldigt dyr. Man kan göra ett studiebesök i Holland, kan jag säga. Där löser man det att man istället sänker farten på vägarna, och så får man, när man möter då, så får man liksom samsas om utrymmet. Man gör, jag tror Boverket kallar det där för bygata också.
Mm.
Det går att lösa.
Mm.
Ja, spännande. Men då går vi vidare till nästa punkt. Och då står det så här: ökad framkomlighet för alla trafikslag.
Mm.
Mm.
Nej, men precis. Och det var ju en ganska stor upprördhet, kan man ju säga, på bland Tyresöborna, även på den här aktuella händelsen i Tyresö, kring att vi satte igång våra nya korsningar nere vid Bollmoravägen, Sliklöjevägen, som ligger nere vid Tyresövägen.
Just det.
Vi var ju ganska snabba på att jag gjorde ett ordförandeuppdrag på det här, man skulle se över korsningen. Sen ska man också för sakens skull säga det, att vi var med och fattade beslut på att bygga om den här korsningen. Vi moderater då alltså. Så det var ju vi och Socialdemokraterna som drog iväg det här. Och det var ju grunden för att vi skulle kunna få till framkomligheten på Tyresövägen. Alltså vi hade inte kunnat bygga Bäverbäcken annars. Och vi hade en väldigt kort tidsrymd för att vi kunde inte bygga om den här korsningen. Om inte vi gjorde det nu, i och med att den här byggnationen av flerfamiljsbostäderna på Bäverbäcken skulle ske. Så det var liksom en bra lösning där, tyckte jag. Det som vi däremot, i och med att vi satt i opposition, så har man ju alltid ett informationsunderskott av naturliga skäl. Vi är inte med och styr och fattar. Det som skedde sen var ju det att styret hade ju den här roliga trafikstrategin som jag just nämnde tidigare. Och den innebar ju grund och botten att man ställde trafikslagen mot varandra. Så att även om vi var med och fattade beslutet om att köra igenom det här, så var det ju fortfarande att den här strategin påverkade ju självklart hur utformningen och så vidare skulle vara på den här trafiklösningen. Och det tror jag de flesta nog förstår det med, att om man ska följa en strategi som säger att 7 av 10 resor så sker med annat transportmedel än bil, då tror jag också då att man förstår att då får man en korsning som är anpassad efter det. Så anledningen till det här ordförandedraget jag gjorde var för att se över vilka möjligheter vi har att kunna säkerställa framkomligheten. Och man håller på att titta på det nu. Man har löst, vad jag har förstått, de absolut svåraste med trafikljusen där. Man kan väl säga från början så kanske de inte var inställda för att premiera just fordonstrafiken. Så att det här innebär ju helt enkelt att man håller fortfarande på att utreda det här och se vad man kan göra. Men förvaltningen är på bollen och man jobbar med att säkerställa framkomligheten nu för primärt då kollektivtrafik och bilarna eller fordonstrafiken. Men också se till att de gående och cyklisterna kommer fram på ett bra sätt. Och jag har ju haft väldigt mycket åsikter kring den här utformningen. Jag har ju lite svårt för den här stora, jag kallar det för böld, som man ser när man åker ner från Bollmoravägen där innan man svänger in till, om man vill, till McDonalds och cyklar i vägen. Jag tycker att det blev lite konstig lösning där. Så att jag har varit på förvaltningen där och också ser över vad kan man göra liksom. Sen är inte jag den första heller som vi börjar säga vi ska börja gräva upp allting. Det är ju inte aktuellt. Utan vi får se vad vi kan göra.
Och vilken tidshorisont pratar vi om då?
Det första åtgärden är faktiskt redan genomförda. Det var ju det här, man satt upp fina skyltar några dagar efter mitt ordförandeuppdrag kring att se över korsningen. Att man håller på att trimma in trafikljusen. Och det har ju, vad jag har förstått, avhjälpt stora delar. Sen har vi utmaningen med, i takt med att Tyresöcentrum kommer växa, eller några Tyresöcentrum framförallt, men också sen med bostäderna som blir nere vid Bäverbäcken, då måste vi se över korsningen så att det inte blir heller omöjligt för dem från Östra att ta sig igenom där. Så att det finns fortfarande saker man håller på att utreda. Men vi har varit väldigt tydliga liksom att den här korsningen byggdes för att underlätta för trafikslagen. Vi byggde inte korsningen för att göra det svårare. Och det är en stor skillnad mot vad man hade för inställning tidigare. Så att det kommer bara bli bättre.
Det kommer bli bättre. Ja, och jag har också noterat att när man kommer uppifrån, vad är det då? Bollmoravägen, va? Då kan det vara så att man inte ser trafikljuset. För det är skymd av en, jag tror en lyktstolpe som står framför.
Jaha, det har inte jag sett.
Nej, det kan du ta med dig.
Ja, det tar jag med.
Ja, men, och sen så finns det ju andra delar också vad det gäller framkomlighet.
Ja, nej, men det stämmer. I går också den 19 mars, kan säga också årtalet 2025, så tog jag också ett ordförandeförslag. Man ska utreda en möjlig förlängning från just Bäverbäcken till Petterboda. Det var säkert flera Tyresöbor som bor ute i Östra som var förvånade när man öppnade upp Bäverbäcken och noterade att, men vadå, det är ju två filer, men det är en bussfil också. Vad hände med bussfickorna? Det var nog flera som var förvånade över det, även vi.
Ja.
Och det är tyvärr, det här stämmer tillbaka till en trafikstrategi. Och därför var jag ju ganska tydlig i det här ordförandeuppdraget. Jag var ju, normalt så kan man säga, när man skriver ett ordförandeuppdrag, då ska man ju vara ganska, vissa ska uttrycka sig flummig. Jag skulle inte göra det, men vissa gör det ändå, vissa partier. Utan vi politiker, vi ska ju beskriva vadet, alltså vad vill vi uppnå. Vi ska ju inte skriva hur de ska göra det, för vi är inga experter, vi är förvaltningen som är det. Men jag ville verkligen klargöra det, så jag skrev in i det här ordförandeuppdraget att det ska bli separata bussfickor. Alltså det ska inte vara bussfiler. För jag tycker att det är samhällsekonomiskt ansvarslöst att lägga ner så mycket pengar. Och det första du gör sen är att begränsa framkomligheten till samma lösning du hade innan. Det här är inte Stockholms innerstad. Vi har inte så mycket busstrafik så vi behöver ha separata bussfiler där ute. Så att det här ordförandeuppdraget om att utreda kommer möjliggöra då så vi faktiskt bygger separata bussfickor. Så att de där bussfilerna som finns idag på Bäverbäcken, de kommer inte vara kvar sen. Det ska vi inte hålla på med, utan det ska liksom vara öppet för alla trafikslag, tänkte jag säga, men framförallt fordonstrafiken. Där också ska vi också se till att den cykelbanan som också är ska gå in i det befintliga. Så vi ska inte bygga som det är just nu där vi har dubbla gång- och cykelbanor på vardera sida. Och jag vet inte om du har noterat det, Katarina, men det finns ju också en cykelrondell.
Just det, den har jag sett. Jag log lite när jag såg den.
Ja, jag log lite först och sen fick jag lite ont i magen när jag såg det. Jag tänkte det att det har gått lite långt då. Så jag kan säga det i den här radion med att jag sa det till förvaltningen. Nästa gång vill man göra en underhåll där, då skulle inte jag bli jätteledsen ifall någon råkar måla över den eller sådär. För jag tycker att det är lite sådär, ja, det är lite magsagt att ha en cykelrondell som, jag menar, 50 meter från den, medan det är kanske 20, så slutar ju sen den här. Den, ja, slutar ju abrupt. Så ja. Det blev inte riktigt bra liksom.
Jag tror det är sällan det är så mycket cyklar i en sån här knutpunkt som man måste liksom fundera på hur man ska cykla in och ur i en rondell. Ja.
Nej, men jag håller helt ner.
Spännande.
Ja, nej, men så där har vi en... Det kommer inte ske framöver.
Men pratar du om att Tyresövägen ska breddas hela vägen ifrån Bäverbäcken fram till Petterboda? Alltså.
Ja, Petterboda-rondellen.
Ja, så den kommer att bli bredare där.
Ja, så det blir 2+2 då helt enkelt.
Ja, just det.
Med separata bussfickor. Det är viktigt. När vi bygger för att förbättra framkomligheten, då kan vi inte lägga ner så mycket pengar och sen försämra den. Alltså det är också ett stort irritationsmoment för Tyresöborna. Mm. Alltså det är att bussfickor är good enough liksom.
Ja. Ja, precis. Och det här är ju en sträcka där det ändå är ganska, kan bli lite tjorvigt ibland.
Mm.
Ja, vad bra. Ja, och sen så har ni också en punkt. Fokus på trygga skolvägar.
Mm.
Är det här något som Tyresö har varit dålig på, tänker du?
Jag skulle säga det. Det har säkert varit ambitionsnivån hos alla partier. Det är ju lite så här, det finns ju inget parti som vill bygga en dålig äldreomsorg heller. Eller en dålig skola. Men man får ju snarare stå till svar på det man har levererat. Det förra styret misslyckades med att bygga upp cykelbanorna i centrala Tyresö. Därmed byggde jag mer eller mindre cykelmotorvägar ut i Östra. Så det handlar ju helt enkelt om vad man prioriterar. Och det ska man ju ta med sig också med Östra här. Även om vi sen drar ner alltså bredderna rejält på gång och cykelbanorna, så är det ju fortfarande det att där det är alltså skolvägar, så kommer vi behöva säkerställa att de är säkert för barn. Och det tror jag också att alla inser liksom, att där det finns skolor, då måste vi se till att vi har gång- och cykelbanor som är väl anpassade. För jag tror ingen här som tycker att det är rimligt att 2025 ha osäkra gång- och cykelbanor för barn. Men nu handlar det om att bygga ihop de stråken, underhålla de vi har, än att bygga nya cykelmotorvägar ute i Östra Tyresö som inte används.
Ja, just det. Precis, och då kommer vi också in på nästa punkt, nämligen sammanhängande infrastruktur för cykeltrafiken. Ja, då tar vi den sista punkten då. Tybo har med sitt samhällsansvar en stor betydelse för kommunen, och antalet bostäder ska inte minska. I den här skrivningen så kan jag utläsa en oro från Socialdemokraterna att Moderaterna skulle börja sälja ut allmännyttan.
Men det är ju så här att både vi moderater och socialdemokrater är ju i grunden väldigt stolta att ha ett allmännyttigt bostadsbolag. Det har ju hjälpt oss mycket i både flyktingkriser och annat, och det finns egentligen inget självändamål, skulle jag säga, att sälja ut sådana här. Typ, nu går det ju inte heller rent lagmässigt, men det här handlar ju mycket om, skulle jag säga, om att säkerställa Tybo är den aktören, är en stabil bostadsaktör i Tyresö. Sen är det ju såklart att Tybo har ju sina utmaningar också. De har ju en väldigt stor underhållsskuld, och det känner nog de flesta till det här med. Vi står inför stora utmaningar där med. Men det här ska ses snarare som att om vi väljer att sälja ut olika delar av beståndet, då ska det ersättas med nytt, så att säga.
Mm. Och jag tänker att kommunen har ju också en stor användning för, precis som du var inne på, med Tyresö bostäder, i och med det här som man kallar för röda kontrakt. Alltså när man kan hjälpa vissa kanske utsatta personer att få bostäder. Så att kommunen precis har ju nytta av bolaget. Ja, tiden springer iväg här, Fredrik. Men jag tänkte bara avslutningsvis. Barnsjön, har du någonting att säga om det? Oppositionen är ju hackar på er nu.
Jag tycker att i grunden har jag inget problem med att oppositionen hackar på oss. Det är deras syfte liksom. Det är deras roll. De ska ju granska allting vi gör, så det uppskattar jag. Det som däremot irriterar mig lite, det är att man har, när vi har ett möte med dem och förklarar hur vi tänker och vad vi vill göra, då går det två veckor, och sen så pratar man med någon som säger, ja, vi hör att ni ska, ja, ni skiter i det här, ni bryr er inte om miljö, ni vill skövla, ni vill göra så vidare. Men det vill vi inte. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag ska säga det. Alltså, det finns nog inget parti som inte ser värdet av Barnsjön. Alltså, det säger ju sig själv liksom. Alltså, Barnsjön är en fantastisk friluftspärla i Tyresö. Anledningen till att vi inte köpte Miljöpartiets argument. Man kan säga, sen ska man säga det också, att Miljöpartiet valde ju faktiskt under sin sista sammanträde. Det var ju så, när vi tog över det här så gav vi ändå alla det tidigare styret en månads liksom möjlighet att kunna ställa om. Man valde under det sista nämndsammanträdet då att försöka dra igenom det här med Barnsjön, trots att det inte fanns ett färdigt förslag. Och det här tyckte inte vi var helt okej. För att vi ser ju vilka utmaningar vi har att bedriva ett aktivt friluftsliv i Alby. Det går inte att bredda skidspåren. Vi kan inte göra det här säkert med att sätta upp nya belysning. Vi har jätteutmaningar med att anpassa Albys efter olika fritidsaktiviteter. Jag menar, frisbeegolf som exempel. Det var ju ingen som trodde för 20 år sedan att frisbeegolf skulle bli en grej. Och det är ju hur populärt som helst. Och nu har vi fått problem med att man anser då att de förstör då vissa delar av naturreservatet, för de går för mycket där.
Är det länsstyrelsen som är på då? Eller hur?
Det är ju så här, vi har ju reservatsföreskrifter i grund och botten, så det är ju SMOF som hanterar det, men det är ju ändå länsstyrelsen som har översyn på det här. Och vi vill inte riskera att hamna i samma situation med Barnsjön. Vi har ju Telegrafberget som naturreservat som exempel. Då har vi begränsningar med hur många, om vi har friluftsaktivitet, är det max 300 deltagare. Det kanske låter för många som inte är jätteinsatta i de här
Men det är inte kommunen själv som sätter föreskrifterna, eller hur funkar det?
Vi sätter föreskrifterna, men de föreskrifterna vi sätter, det är ju de som gäller.
Ja, man kan inte ändra sig.
Nej, och man kan även argumentera för att lagstiftning har ju gått framåt därefter. Beroende på vilken sida man står kan man ju säga att det är bättre eller sämre. Men alltså, när vi inrättade Alby på den tiden, då kanske det var lättare också att hitta undantag och det kanske var lite mer så här, lite fluff på sidorna. Men när man inrättar ett modernt naturreservat, inom citationstecken då, då är det betydligt mer strikt vad man egentligen kan göra. Och det skapar ju problem. Så att vi har varit väldigt tydliga med förvaltningen att vi säger inte varken ja eller nej till naturreservat. Vi är alla överens om att vi ska skydda Barnsjön. Men det finns liksom fler sätt man kan göra det på. Så att vi har gett dem att kolla liksom, vad skulle hända om det blev naturreservat. Vad kan man skriva in i föreskrifterna? Om det inte blir naturreservat, vad kan man titta på då istället? Kan det vara, som jag själv förespråkar väldigt mycket, det är biotopskydd. Som jag gillar väldigt mycket.
Det är ett alternativ då alltså?
Ja, alltså, biotopskydd är egentligen någonting som är ett större skyddsvärde kan man säga. En fördel med just biotopskydd är att det aldrig kan upphävas. Ett naturreservat kan ju faktiskt upphävas. Även om det är en väldigt svår och komplicerad process. Det som är biotopskydd, och biotopskydd är bättre anpassat för mindre areal också, ett mindre område. För det finns ju faktiskt delar av Barnsjön som är extremt skyddsvärda. Man kanske inte vill heller att människor ska röra sig ibland. Hällarna och så vidare. Så vi får helt enkelt se lite vad vi landar i. Men jag vill vara väldigt tydlig med att det finns ingen som helst ambition eller önskan att inte säkerställa att Barnsjöns behålls i någon form som friluftspärla. Sen exakt om det blir natur, så vart biotopområde eller någonting annat. Det får jag be återkomma om.
Precis, det lär säkert bli så att vi återkommer om Barnsjön. Ja, spännande. Jag tänker så här att vi slutar för idag, Fredrik. Vi har hunnit med ganska mycket, men det finns mycket, mycket annat vi kan prata om. Men vi ska ju ses snart igen.
Mm, absolut, det här ser jag fram emot. Det här tycker jag är jätteroligt.
Ja, och jag tänker så här att är det någonting som Tyresöborna tror jag bryr sig om och är väldigt intresserade av, så är det ju faktiskt det som händer runt omkring oss i den fysiska miljön.
Mm.
Det ser vi nästan varje dag. Vad som händer i skolan, det kanske man bara bryr sig om man har barn i skolan, även om det förstås också är jätteviktigt. Men tack så mycket, Fredrik Bergqvist.
Mm, tack för att ni ville ha mig igen.
Fredrik då, som alltså är moderat politiker här i Tyresö och som alltså är ordförande för samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen. Stämmer?
Precis.
Det stämmer, ja. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyma.